Välkomna till slaget efter 12. Samhällsfreden är i gungning då de postanställda inleder en strejk på måndag. Och det här är en strejk som ser ut att dra med sig andra branscher i form av stödstrejker. Och orsaken till den här arbetsstriden är klassisk. Det handlar om främst om löner men också om arbetstider. Arbetsgivaren vill föra över de anställda till ett annat kollektivavtal, till det som används av industrifacket för distributionsbranschen. Och det skulle innebära sänkt timlön, ganska kännbart sänkt timlön för många av de anställda. Välkomna till debatten. AKAVA-ordförande Sture Fjäder. Välkommen.
Tack.
Pekka Palmgren, journalist här på Yle som är väldigt insatt i sådana här samhällsfrågor och just arbetsmarknad.
Och som just gjort ett program om posten också.
Ja, just det. Tack. Välkommen. Och sen Annette Karlsson, nyvald ordförande för finlandssvenska socialdemokrater.
Tack, tack.
Det där allra först, så det här är ju en sån här klassisk arbetsstrid, det är inte något konstigt ärende sålunda. De flesta människor har visat stor förståelse för att ajaj, att om man skulle köra i min lön så där mycket så skulle jag också vara jätteupprörd. Så att än så länge så finns det en stor förståelse skulle jag säga. Det brukar med tiden sen välta över om någonting drar ut på tiden så brukar sympatierna och kanske också lite försvinna. Men det får man se sen. Men allra först, vad tänker ni om det här utgångsläget nu? Alltså, det handlar om att sänka löner, ganska kännbart, timlöner. Från mellan 11.30 och 14.40 i timmen till mellan 8.90 och 10.16 i timmen för de som sysslar med distribution. Vad säger du, Sture Fjäder?
För det första så tänker jag inte ställning till liksom om det är rätt eller fel eller för eller emot. Mm. Det är inte min roll, det är de här parterna inom posten och som ska ta ställning till det och reda upp det här problemet. Men jag skulle hellre diskutera kring det, varför situationen har blivit det. Och jag tror att
finska, vi ska komma dit.
Okay, och det är det jag skulle vilja analysera, för finska folket har säkert en helt fel bild vad posten gör idag, vad posten har för monopol idag. Posten har väldigt litet monopol idag. Mm. Så det är egentligen här som problemet ligger och det är därför som den här tvisten har kommit helt enkelt.
Vad säger du, Pekka?
Ja, jag tycker att det är common sense, att sunt förnuft att konstatera att en sänkning av lönerna med 25-50%, det är svårt att säga exakt vad, men minst 25%, det medger också arbetsgivaren. Så det är nog kännbart.
Mm. Annette?
Nu måste man ju till först konstatera att man hoppas att man skulle hitta en lösning som skulle trygga arbetsron på arbetsmarknaden och liksom, arbetsfreden. Men nu måste jag säga att nu skulle vem som helst bli arg, och speciellt människor som har små löner. Man har familjer till ta hand om, barn till ta hand om, bostadslån och hyror och liknande. Och när man redan lever med en liten lön, så om det kommer ett hot överhuvudtaget om att försämra den där situationen, så nu blir ju var och en av oss skrämda, men man skulle ju hoppas för samhällsrons skull att man skulle hitta en lösning som skulle vara byggande och se mot framtiden och ta i beaktan då alla parterna i den här frågan.
Jag skulle säga så här att när posten är ett bolag med 1,6 miljarder omsättning, och alla förstår ju det, att dela ut sådana brev som har ett porto, det vill säga ett tryckt porto eller ett frimärke, så det får man inte 1,6 miljarder omsättning på. Så att jag tycker att man borde väl kanske diskutera det, att ska man lyfta ut den här liksom monopolbiten där man delar ut brev och den biten till att vara en statlig tjänst helt enkelt. Och sen då, om man vill ha kvar ett logistikbolag som fungerar på samma marknad som alla andra, så då har man ett sånt då. Men att nu så blir det ju problem i och med att posten fungerar som en enda koncern i en konkurrenssituation. Och så har man en väldigt liten bit där posten går ner, liksom den här som man nu talar om. Och det här tror jag inte finska folket vet helt enkelt. Man tror att posten har monopol att dela ut allt som man delar ut i en postlåda idag. Och så fungerar det inte längre. Så att här borde man väl tänka om då, om man vill ha, då kan man bli statlig tjänsteman eller något. Men jag föreslår inte, men jag tycker att den här diskussionen måste man föra. Om man ska, det var här tidigare fram att man ska liksom garantera det man har nu, för att i en konkurrenssituation som man ser nu, så alla andra använder ju det här andra kollektivavtalet och posten använder ett annat, och då kommer ju posten inte att klara den här konkurrenssituationen. Men jag vill liksom plocka fram problemet varför den här tvisten har kommit, och det är ju fråga om det.
Håller ni med om den här analysen, Anette?
Den här biten om att det är en liten bero, om jag kommer rätt ihåg, så är det ungefär 4% som är det här monopoliserade. Och sen för sig är det för samhället en jätteviktig tjänst att man får sina räkningar och att man får sin post. Men här finns utmaningar som posten måste lösa. Men jag ser att där är det bästa sättet att göra det tillsammans med arbetstagarna och ha en diskussion och fundera på hur den här digitaliseringen påverkar. Vad finns det för möjligheter? Och på vilket sätt kan man utveckla det där arbetet på ett sånt sätt att man tryggar den här servicen som finländarna ändå vill ha, och samtidigt kan utveckla med tiden som vi nu lever i med digitaliseringen. Så där är många utmaningar och många frågor, men man borde diskutera om det tillsammans. Och första lösningen borde inte vara sån här avtalsshoppande, som också tyvärr har vi sett på senaste tiden på flera olika andra sektorer i samhället, att det här börjar vara en trend, att man tänker liksom att det här race to the bottom är liksom lösningen till de här konkurrens- och problemen eller framtidsproblemen. Och det har ju visat sig i nordiska välfärdssamhället redan länge att saken inte är på det viset.
För om jag skulle nu säga så här, så att jag förstår Anette när hon säger så här, men nu måste jag komma ihåg det att staten öppnade den här businessen för konkurrens 2016. Det enda som blev kvar var just de här breven som har ett porto. Och nu har det ju lett till det att det är många telekombolag, det är många försäkringsbolag, banker etc. som har stora, och energibolag som delar ut brev där räkningen finns, om man vill föra den på det sättet, med morgonposten där man delar ut andra tidningar. Men det får inte posten göra. Och nu har man ett ganska litet avkastningskrav på posten som är 4% av omsättningen, vilket är ungefär 60 miljoner med nuvarande omsättningen. Så jag tycker det är väldigt lågt avkastningskrav. Men liksom, ska man ha... Jag tycker att posten ska ha rätt att ha samma konkurrensvillkor som alla andra om det ska vara utsatt för marknad. För att därför så måste man föra den diskussionen nu att här är telefonen och här är iPaden. Jag får egen posten hit. Om 10 år så kommer det inte finnas så många människor som delar ut post på det sättet. Allt blir digitaliserat, och det ser man redan nu. Den här strejken kommer att åstadkomma den att allt flera tar den här omapost i egen posten där du får den till telefonen. Inte behöver du det hämtas hem längre. Det kommer hem i telefonen. Och det leder ju till att hela den här branschen kommer att totalt... Här ser man hur när omvärlden förändras så hänger inte strukturerna med, och det leder till att den här branschen blir helt annorlunda. Och det är ju det som man borde här diskutera. Hur ska man liksom trygga jobben istället för att hålla fast vid att någon ska hämta ett brev hemåt dig och mig, Anette? Den visningen försvinner. Och då borde man kanske ha fört en dialog att hur ska man klara jobben och vad ska de här människorna göra i framtiden och ha en hygglig lön liksom. Det är den diskussionen som saknas helt nu. Och här har vi nog ett problem nu också, att det här med statens ägarstyrning. Hur hård ska den vara? Posten är ett bolag med en egen styrelse och 1,6 miljarder. Och på den marknad där man delar ut paket som kommer från Kina. Om vi nu beställer Anette något paket från Kina. Men det kan ju vem som helst göra. Och så har man olika konkurrensvillkor som du tycker att staten som arbetsgivare borde ta en diskussion. Att hur ska man göra med den här så kallade officiella posten? Och det, den diskussionen har man inte alls diskuterat.
Låt Anette svara på det här, sen skulle jag gärna höra Pekka analysera det här nu, den här dialogen som förs här.
Ja. Ja, för det första så det är en viktig sak att ägarstyrningen fungerar och att den också ser ut som regeringen gör. Och därför kommer ju nu den här nya regeringen att gå igenom sina riktlinjer och principer gällande ägarstyrning. Och där ser man över bland annat de här bonussystemen som också har väckt mycket känslor. Det här gör man ännu under det här årets sida. Och förra regeringen gjorde då sina egna linjedragningar och en del av det ser vi idag. Men nu kollar man på det över. Men jag tyckte att det här var en jätteviktig synpunkt om att när världen ändras och arbetsmarknaderna förändras, att diskutera om det för att strejkrätten är ju jätteviktig fråga när det kommer till arbetstagarnas möjlighet att påverka sin egen situation. Men det systemet var byggt ganska starkt för ett sånt här industrisamhälle. Och nu när samhället har ändrat ganska stort och vi har mer och mer arbetsplatser inom servicebranschen, så behöver man kanske också nya sätt och nya möjligheter att kunna föra fram arbetstagarnas synpunkter och viljor i de här frågorna. Eftersom om det inte finns något element som ser till att arbetstagarna kan tillsammans stå upp för sina egna rättigheter, så då är vi starkt på väg just i det här som jag tidigare tog fram, som man kallar race to the bottom, alltså att så man dumpar på lönerna så mycket som man bara kan, och det har också visat sig att klassamhället blir då starkare och på ett sånt sätt inkomstskillnaderna och löneskillnaderna växer och det hämtar liksom osäkerhet och ostabilitet i ett samhälle och det är inte liksom en riktning vart vi ska gå, men här tycker jag att vi är lite kanske efter i tiden, att man måste hitta också nya möjligheter, att för tillfället så är det ju ungefär så att strejken är den där sista möjligheten som man ibland behöver använda, men vi skulle behöva också nya element för arbetstagarna att stå upp för sina egna villkor och bra löner.
Vad säger du, Pekka Palmgren, om det här?
Jag tycker här finns en sak som spökar så att säga i bakgrunden, det är det att för ungefär 2 år sedan så tog den dåvarande regeringen beslutet att börslista Posten. Posten skulle bli ett börsbolag som vilket bolag som helst på börsen och inte ha så mycket att göra med staten. Och nu verkar det som om det här blev aldrig av, han aldrig blir av. Nu verkar det som om den politiska åsikten i den här frågan har förändrats. Och det är kanske just kärnan i det hela. Det var intressant att lyssna på er båda när ni analyserade det här, för här kommer fram just den här frågan om ska Posten vara ett statligt bolag som tryggar de få brev och de paket som de nu fortfarande har på sitt bord, eller ska det vara ett strömlinjeformat modernt bolag som gör vinst? Och om svaret är det att det ska vara ett börsbolag eller ett överhuvudtaget modernt vinstsökande bolag, så då antar jag att lönerna sänkas åtminstone i viss mån så att de kan konkurrera med andra bolag, som Sture Fjäder säger. Eller ska vi tycka att Posten har något speciellt, det är ett statsbolag som har ett ansvar och ett statsbolag ska inte föregå med ett sånt exempel att man sänker till exempel lönerna med 25%. Och det här är en fråga som jag inte kan svara på, men det här är ju faktiskt en politisk fråga. Vilken roll ska vi ge statsbolag? Samma gäller ju VR, eller samma gäller vägbyggande. Vi lever ju nu för tiden i ett samhälle där vi brukar anse, alltså många politiker anser att allt ska effektiveras och det enda sättet att effektivera är att privatisera. Så vägar ska byggas privat, tågen ska konkurrensutsättas och posten ska konkurrensutsättas. Vill vi ha det samhället eller vill vi inte? Det är kärnfrågan.
Ja, nu måste man komma ihåg att Posten har monopol kring de brev som är portobelagda.
Och det är ungefär 2-3%.
Det är 2-3%.
Alltså 97% av postens verksamhet är på en konkurrensutsatt marknad.
Okej, och det vet vi alla nu då. Men då kommer man ju ställa sig frågan att det att kuska internetpaket från Kina, det är ju ingen statlig tjänst egentligen, utan den tycker jag att vem som helst kan göra. Och då måste man föra den diskussionen att den här officiella posten, om vi kallar den för den, så om det är en statlig tjänst så ska det ske i ett bolag, eller ska man göra det på något annat sätt? Och sen det övriga, vill man att vi ska ha ett statligt logistikbolag som delar ut
paket och allt annat som många andra privata bolag gör. Då har man det då, men då ska det nog vara marknadsekonomi och den konkurrerar med på samma sätt som alla andra. Och det har ingenting med liksom att dela ut post med.
Men är inte posten ändå en samhällelig grundstruktur?
Naturligtvis, men jag tror att man måste föra den diskussionen att vad är liksom inom att dela ut post då, om vi diskuterar det, att hur brett ska det vara liksom? Men jag tycker så här att den problematiken...
Ska väl om det ska finnas så ska väl varje by ha möjlighet att få sin post dagligen.
Det är klart att få sin post, och vad är post då? Det är när du beställer paket från Kina.
Men jag måste säga att posträkningar också liknade när du drar fram hela tiden det här med att posten kommer bara paket från Kina. Så nu är det frågan om, för många nu när vi har sett i nyheterna om att det är frågan om räkningarna, dagvårdsavgifter, det är frågan om HNS brev, om läkartider. Jag har bland annat själv fått tiden till ultraljudet som jag har varit på, så kommer per post från HNS. Och det här är viktiga brev som vi måste få hem i god tid.
Posten har fortfarande en betydelse.
Men Annette, när har jag sagt att det här är inte viktigt? Jag sa att de här 3-4% av 1,6 miljarder är de här officiella posten. Det måste posten köta i alla fall, och det är en officiell post. Och det är nu monopol och staten köter det. Jag har inte sagt att det ska tas bort, och inte har jag sagt att något annat heller ska tas bort. Men det som jag ser som problematiskt här nog nu är att posten har ett avkastningskrav. Det ska göra vinst, 4% av omsättningen, och då måste man leva lite enligt vad andra bolag gör också om man ska klara sig på den marknaden som är konkurrensutsatt. Och det andra är den här ägarstyrningen som man inte liksom vill riktigt. Det har under alla årtionden varit problem med den här ägarstyrningen. Att hur mycket ska politiken blanda sig i businessen? Och det är klart att vi har olika statliga bolag. Vi har de som är på börsen som man äger bara en del, och sen de här som är 100%. Posten hör till Palta som arbetsgivarorganisation, har en styrelse, har ett avkastningskrav. Och vem är egentligen arbetsgivaren? Jo, vi alla, för vi äger ju alla statliga bolag, vi skattebetalare. Och den här strejken tycker jag, den riktar sig mot posten. Men vad är posten? Det är ett statligt bolag. Så den här egentligen, så riktar ju den här strejken sig mot den sittande regeringen. För det är ju de som är arbetsgivare, det är de som har ägarstyrningen. Så jag tar inte ställning, men jag tycker det här ser väldigt konstigt ut och väldigt roddigt ut, tycker jag.
Alltså den här strejken handlar ju om den här oron om att lönerna blir sänkta och om den här avtalsshoppande. Och därför har ju också andra fackförbund kommit och liksom stöda postens arbetstagare.
Jag vill bara ta fasta på det som Sture Fjeda just sa, alltså att den riktar sig egentligen mot ägaren, det vill säga staten. Håller du med om det?
Jag håller med om det att man har i posten gjort misstag under de senaste åren, men vad heter det, den här regeringen kommer att se över ägarstyrningen och ha nya riktlinjer ännu på det här årets sida med vilka man sen går framåt. Att de här tidigare till exempel planen om att föra posten till börsen, så då var bland annat nu oppositionspartiet, samlingspartiet i regeringen och med att föra vidare de här tankarna som inte fort i mål. Så där måste jag säga att det finns en skillnad också på hur den politik regeringen för. Men jag tycker att det är fel att föra den här diskussionen om den här strejken på fel spår. För att det handlar om människor med låga löner som är oroliga för att lönerna kommer att sänkas. Och sen handlar det om det här avtalsshoppande. Och det har varit ett problem i Åboland, har vi den här situationen med Arkea och JHL. Och samma har vi sett på flera fronter i Finland. Och det liksom kör ner på vårt nordiska välfärdssamhälle när man gör så här. Och nu hoppas jag att Sture, du också skulle vara orolig och arg i så fall att det skulle vara akademiska arbetstagare som löner skulle sänkas i den här månen på grund av avtalsshoppande. Och då skulle jag hoppas att du skulle vara med och liksom stå upp för arbetstagarna också. Men sen den där diskussionen som vi borde föra är att hur vi ska bygga en hållbarare framtid på ett sånt sätt i den här digitaliserade och globaliserade världen, och vad är lösningarna där. Och då behövs det säkert också andra element som arbetstagarna kan ta till en strejkrätten som för tillfället är den starkaste möjligheten att föra fram sin åsikt för att hålla en jämlik och hållbar sån här liksom situation i samhället så att inte inkomstklyftorna växer för mycket.
En intressant fråga det där att om Akavas medlemmar skulle drabbas av en 25% till 50% sänkning i lönerna, hur skulle du förhålla dig till det, Sture Fjäder?
Det är klart att vi skulle reagera, men nu ska komma ihåg att våra medlemmar har inga kollektivavtalslöner på det sättet att deras lönenivå är fast i kollektivavtalet. De har gjort egna arbetsavtal alla och sen får de allmänna lönejusteringar och andra villkor genom kollektivavtalet, så vi är i en helt annan situation. Men jag förstår att vi skulle diskutera posten och den här situationen, varför den har uppkommit. Om den här monopolposten har 3-4% av omsättningen på 1,6 miljarder, så sen har vi då 97% eller 96% som är på en marknad som är konkurrensutsatt. Och nu har posten andra villkor att konkurrera med. Det är ju där tvisten kommer in, som man ett kallar för avtalsshopping. Alla andra bolag använder andra kollektivavtal och posten är kvar i den här gamla som jag kallar för bordstelefonkulturen. Och jag tar ett ställning vad som är rätt och är fel, men liksom, om staten har ett bolag med 1,6 miljarder och så pratar man om ägarstyrning, och ägarstyrningen skulle vara det att sin egen post som ska göra ett avkastningskrav har andra villkor än alla andra, så det är liksom, det är ju där tvisten kommer in, och därför har vi den här strejken. Annars skulle vi inte ha den här strejken. Och det som jag kastar fram här är, om regeringen nu tänker liksom börja diskutera det här, så kanske de borde diskutera det att ska vi helt och hållet plocka ut den här 4% från posten och ha en ny post så att säga som sköter den här officiella biten? Jag vet inte, men den här situationen, trots att den skulle lösas nu och allting fortsätter som tidigare, om 2 år har vi samma situation igen, för den här digitaliseringen kommer så fort nu och omvärlden förändras, och så har man kvar sådana arbetsvillkor som inte någon annan har. Det här är en skitsituation, och inte jag för eller emot här, men jag tycker att man borde analysera det här problemet istället för att liksom bara säga att ingenting ska hända. För det kommer ju leda till att postens arbetstagare kommer att vara betydligt färre om 5 år om man inte gör någonting.
Måste Posti gå med vinst?
Då det är den frågan som staten har fattat beslut om att den ska gå tills vidare.
Och kunde Posti få istället statsstöd för att trygga posten, tjänsterna på landsbygden?
Naturligtvis, om staten så beslutar, men då måste man plocka ut det. Jag tycker att man inte ska gå in med statsstöd i sån business där andra är med, för jag tror att det är mot den lagstiftning vi just nu har i EU.
Ingen är ju med på, inget privat bolag vill ju dela ut några brev i Kajana.
Ja, men då måste man gå in med, och det kanske är möjligt enligt ny lagstiftning. Det är klart att jag tycker att alla ska få sin post, men jag tycker att man ska inte diskutera förbi problemet. Posten kommer ha stora problem ekonomiskt om 5 år, om de inte hänger med i utvecklingen, och deras enda business är att dela ut brev som inte ger någon vinst längre. Och det är den här problematiken som man tycker inte alls diskuterar i det här nu, utan man bara pratar om 25% lönesänkningar. Det är skit.
Det kanske det att den här situationen har redan nu kommit i ett sådant här konfliktläge. Den diskussionen borde kanske ha förts tidigare, men Anette har vet om ordet.
Ja, den här diskussionen, som sagt, det är ju just så att det här konfliktläget så har eskalerat sig, och det har liksom på det viset blivit svårare, den här situationen, och jag tror att vi alla hoppas det att man hittar en lösning av avtalsväg och på det sättet kan komma tillsammans framåt och få den här arbetsfreden på arbetsmarknaden. Men man pratar ju redan på förra regeringsperioden, just då när före detta regeringen började fundera på de här, till exempel föra posten till börsen. Och då hade man en diskussion om den här frågan. Och det att hur mycket vinst ska posten göra och hur man ska börja förbereda sig till den här digitaliseringen. Men den diskussionen kanske inte fördes tillräckligt mångsidigt och bra tillsammans med arbetstagarna då där inom posten, och jag tänker mig att det skulle vara viktigt att där både då arbetsgivaren och arbetstagaren, man skulle tillsammans fundera på att vad är de där lösningarna och hur ska vi hitta dem, för att som sagt posten har ännu idag en viktig betydelse för alla finländare, att vi får de här viktiga breven som jag också personligen får, fast jag är en ung människa och får största delen av min post i nätbanken och per e-post. Så det finns vissa brev och vissa saker som man vill ha med post och få. Men så länge ett bolag gör vinst, oberoende vilket bolag det är frågan om, så tycker jag att det nog inte är smakligt eller moraliskt rätt att man börjar avtalsshoppa och prata om att sänka lönerna med 20-50%, för att det, jag tycker det är bara hemskt, och det känns ju illa för de här människorna, och samhället kommer att hamna att betala de här människornas kompenseringen. När lönen blir för liten så får man bostadsstöd, man får utkomststöd och liknande, och samtidigt så känner man sig att man inte kan leva med sin lön, och så här kan det inte vara i ett nordiskt välfärdssamhälle, och på den vägen kan vi inte gå.
Men jag går tillbaka igen till det som vi egentligen skulle diskutera här. Inte här såna allmänna arbetsmarknadspolitiska grejer, utan posten. Posten har 4% av sin omsättning av det som är monopol idag. Och det är egentligen där tvisten ligger. Inte det andra businessen, för det sker enligt andra kollektivavtal. Där är AKT, så transportfackets kollektivavtal. Där är handelsbranschens kollektivavtal, beroende lite på vad man gör. Vi har ett lokalt avtal på posten vad gäller de som är högre tjänstemän där. Och så. Men vi pratar ju om den här 4% och hur ska den skötas. Nu har man råddat in hela posten med 1,6 miljarder i det här. Och jag tycker att man borde börja diskutera det som Pekka här sa, att hur ska man trygga posten på sikt? Ska det komma in statsstöd på den här liksom monopolbiten, inte på den där businessbiten? Och det är den här diskussionen man ska föra. Sen är det alltid problematiskt när staten har olika bolag. De har ju de som är på börsen. Ska man gå och blanda sig där, eller ska alla ha samma villkor också som de som äger aktier i Fortum eller andra? Och så har vi staten 100% i posten. Och det är ett bolag som borde fungera enligt bolagsprinciper. Och då upplever jag lite som känsligt om regeringen kommer in allt för långt in i såna här typer av tvister. För tillbaks igen, staten fortfarande, den här regeringen har inte ändrat på avkastningskravet, och man har en liksom omistajohjausminister, och jag tror inte att det är vettigt, ett bolag som fungerar på en marknad, att det är statsrådet som börjar besluta principer vad gäller också hur man leder ett bolag. Det här är väldigt känsligt, vet jag. Men som Pekka plockar fram det, man borde lösa den här biten kring det vanligt du säger, att människorna får sina officiella brev. Och vad är det så? Förr har ju posten också varit annorlunda, att det har varit liksom en statlig tjänst, och det har inte varit ett bolag. Och det övriga som inte har med det här att göra skulle kunna vara ett bolag som fungerar enligt marknadsekonomiska principer. Och det skulle jag tycka att man skulle kunna gå den vägen och lösa det här, så skulle man inte ha sådana här tvister i framtiden. Nu råder man ihop allt. Liksom.
Jag skulle gärna plocka upp det här som, jag tror det här är hemskt råddigt för vanliga människor som läser tidningar och så här, just det här med att vi förstår att det är ett statsbolag, det förstår vi. Och sen så ser vi någon statsministern på tv, han var i Ykkös aamu visst i september. Och då kom det upp det här omdiskuterade uttalande, att han då började ge förslag för engångsersättningar och hur de skulle lösa. Och så mittat det att lyssnar jag nu på tidigare fackföreningsbossen Antti Rinne, lyssnar jag på statsministern. Och sen samtidigt så på ett sätt när han säger att staten kommer under inga omständigheter att godkänna några lönesänkningar. Säger han som statsminister det, eller vad säger han det som? Och samtidigt så har han då en ägarstyrningsminister från sitt eget parti, Paatero, som helt korrekt då inte säger någonting om den här, att hur man ska lösa, utan säger att hon hoppas så där diplomatiskt. Att
det var väl kort efter det som postens chef avgick.
Ja, alltså trampa Antti Rinne i klaveret här.
No, det tar jag en ställning till, men att nu måste vi komma ihåg det, att posten är ett bolag, har en styrelse som är utsedd på bolagsstämman som en enda använder, och det är den här ministern som använder alla aktier då. Och så har man en styrelse, så har man ett avkastningskrav, och så ska man fungera på en marknad som är konkurrensutsatt, förutom 4% som inte är konkurrensutsatt.
Men Sture Fjärda,
och då går jag tillbaka till din fråga och säger så här, att alltså har man köpt sina arbetsgivartjänster från Södra Kajen 10 och Palta som är med någon sorts modern servicearbetsgivarorganisation, och det är ju, då är det ju den som är arbetsgivarorganisation som ska förhandla det kollektivavtalet, vilket de har också, det är ju tecknat med det. Och då blir det ofta problem sen då när man har ändå den här styrningen från staten, men styrningen ska ju gå då i den här frågan till Palta och inte liksom förbi det, för nu kommer ju arbetsgivarorganisationen
alltså, vänta nu, du säger Sture Fjärda de andra ord att om du du är ju ändå mycket erfaren fackföreningsboss, så det där, det som Antti Rinne gjorde var lite unikt då här.
Ja, man kan säga att det är unikt, och alltid när politiken kommer in på arbetsmarknaden så blir det problem. Vi har sett det under många, många andra årtionden, och det här vågar jag säga att en statsminister och en liksom minister som ansvarar för ägarstyrningen tar sitt eget politiska ansvar. Men jag tror inte att det här hjälpte till att lösa problematiken mera. Så att, att jag skulle nog hoppas att de här parterna, PAU och liksom fackföreningsrörelsen och posten som arbetsgivare, det vill säga posten, och sen då Palta, det är de som ska reda upp det här problemet. Och vad som sker bakom kulisserna sen, så det är en annan sak. För att staten äger ju och har rätt att liksom göra saker och ting. Men om man kommer in mitt i det här, så det blir ganska svårt att lösa det här. Så att jag anklagar ingenting, men jag tror inte att det ledde till att det blir något lättare. Liksom.
Här är Anette Karlsson, har velat kommentera länge.
Vad heter det? För det första, så jag håller med om det att i Finland och i Norden har vi traditionellt alltid trott på det att arbetsmarknaden genom ett avtalssamhälle kan tillsammans hitta lösningar och bygga en hållbar arbetsmarknad. Och jag tror att den principen är nog en sån som vi alla vill hålla fast i ännu fortfarande och långt in i framtiden. Och där kom jag att tänka på från den här diskussionen på förra regeringsperioden, när man kom med de här tvångslagarna och riktigt liksom böjde armen på arbetstagarna, och sen kom ju det här konkurrensavtalet med lite sån här hotteknik från regeringens håll, vart bland annat Samlingspartiet och Sannfinländarna satt med i. Och då skulle jag säga att då gick man nog långt över det här strecket. Men i dagens läge, när världen och medien har förändrats och vi lever i så här 24/7-samhälle, så man väntar sig nu för tiden också att statsministrarna kommenterar egentligen nästan allt. Och det här har varit intressant när jag har läst böcker på statsministrarnas relation till media från 80-talet till dagens läge. Så det har ju ändrat jättemycket och man är ganska snabbt på att fråga vad statsministern tänker om olika stora viktiga frågor som sker i samhället.
Alltså, du tar med andra ord nu i försvar Antti Rinnes, det att han gick.
Jag tycker att det är helt passligt att en statsminister för fram synpunkter och idéer, men nu har Antti Rinnes budskap, som Socialdemokraternas budskap hela tiden varit det, att man hoppas att man avtalsväg hittar en lösning som alla kan vara nöjda på och bygga framåt på.
Staten är ägare av posten. Om han då säger att det under inga omständigheter kommer att godkänna några lönesänkningar, så är det inte ganska kört då?
Det är ju alltså frågan om det, att riktlinjerna kommer ju i alla bolag av ägarna. Och sen den här operativa verksamheten kommer in av styrelsen och de som jobbar där. Det fungerar överallt.
Nu måste man igen koppla bort olika saker. Staten är ägare i många, många börsbolag som man har i minoritetsandel, eller så har man 51. Och det är helt klart, där måste man ju behandla alla aktieägare exakt lika. Och då gäller ju det att ett börsbolags och ett aktiebolags enda roll är att skapa vinst för ägarna. Sen har man plockat in andra bitar, att man sköter personalen väl och göra allt sånt här, för annars gör du ingen vinst om du sköter personalen väl. Och så, men det är enda rollen. Och sen är ett bolag där du har 100% och staten äger, så det är klart att nu har man beslutat att staten att med 1,5 miljarders omsättning ska posten minst göra 60 miljoner vinst. Det är kravet från staten. Det är bara så. Och senast gjorde man 37 miljoner, så man når inte riktigt det. Och jag tycker det är ett dåligt avkastningskrav på 4% på 1,5 miljoner. Men det är klart, det är posten och fine så. Men det är helt klart att om staten som ägare, och då är det ju liksom minister Pater som egentligen den som styr allt det här, och säkert har man en diskussion i en ministerarbetsgrupp där alla partier sitter. Om staten, som när Bettina här frågar, om staten har en politik vad gäller också det här, så då går det till bolagets styrelseordförande och så går det till vd, och då hamnar de att göra det, och då kommer ju vdn och styrelsen säga att om vi inte får fungera enligt de principer så vi klarar ett avkastningskrav, så då måste ni sänka avkastningskravet. Och det är här som också nu den här diskussionen man borde föra, för att det är helt klart att staten har rätt att styra det där bolaget. Och nu har de ju styrt det genom offentligheten, att man ska inte sänka lönerna på 3 år, och nu har ju faktiskt posten och ledningen meddelat att alla löner fryses fram till 2022, så den problematiken är ju världen. Men nu är det ju fråga om det, att ska de få konkurrera med samma villkor som alla andra som delar ut post, men icke frimärkspost. Och det är det som tvisten ligger i, så vi kan liksom glömma allt annat, och det är därför vi har den här strejken, för att
För att arbetsgivaren vill ha samma villkor, de vill dela ut också om frimärksposten med tidningarna på morgon, och nu hamnar de med delade på dagen, vilket gör att det blir ineffektivt. Det här är tvistens kärna, och löser man det här så har vi ingen strejk där längre. Och därför så verkar det så väldigt låst. Så att det var Antti Rinne sa i offentligheten, så det har ju blivit verklighet tre. Mm. För inga löner sänks nu. Mm. Och lönerna är frysta fall till 2022. Och när du, jag håller med Anette att man kan kalla det för liksom kollektivavtalsshopping. Men det tycker jag inte arbetsgivaren, utan de vill ha samma villkor som alla andra som har i den icke-konkurrensutsatta businessen. Och nu ska de hamna att konkurrera med såna med andra villkor, vilket de inte kommer att klara av, vilket leder till att postens business kommer att minska på sikt, vilket leder till att det blir mindre arbete för de som jobbar på posten. Och om 10 år så tror jag inte att jag i min gamla hemstad Hange ser så mycket postutdelare. Det kanske finns en del kvar, men allt flera kommer ju att använda sig av de här digitala tjänsterna. Och då måste man ju ändra på arbetsuppgifterna också för de som jobbar inom posten. Mm. Och den diskussionen för ju inte facket idag, och den för inte hela arbetsgivaren. Jag skulle gärna säga att man ska skapa nya arbeten, men det är inte de arbeten man har idag. Och det är den diskussionen man är totalt borta, för att tvisten är så hård.
Det var en lång utläggning. Sorry. Men jag förstår. Ja, det där, vi har inte så många minuter kvar. Jag skulle gärna höra Pekka Palmgrens.
När du frågar om statsministern trampar i klaveret, så när jag följer den ekonomiska pressen och läser till exempel Talosanot och Kauppalehti, så anser de som tittar på världen genom businessglasögon att han gjorde bort sig riktigt ordentligt, och det var en fullständig katastrof. Och det ansåg ju också vdn som förstod att jag har fått ett uppdrag att göra det här till ett modernt börsbolag, och nu säger statsministern att jag inte får göra det, så då kunde han ju inte annat än avgå. Mm. Men de som förstås tycker att posten är en samhällstjänst som ska tryggas upp till vilket pris som helst, så tyckte ju förstås att Antti Rinne kom som en räddande ängel.
Ja.
Och det har han, som Sture Fjeder sa, de facto redan gjort. Alltså han har fått till stånd förändringar. Mm. Så att här, vi kommer hela tiden till samma fråga, precis som Sture Fjeder säger. Vi kommer till den här frågan. Att,
Vad ska posten vara?
Ska det vara kanske en samhällsstöd brevutdelningstjänst i alla byar, eller ska det vara en business-styrd paketutdelare? Jag vet inte.
Jag hoppas i alla fall att man tillsammans, arbetsgivaren och arbetstagarna, skulle kunna öppna den här diskussionen.
Den här diskussionen borde föras, som Sture Fjeder säger, verkligen. Och
ha den här diskussionen och hitta de här lösningarna tillsammans, för att det är oftast den hållbaraste sättet att gå vidare och hitta lösningar då, när man hittar de där lösningarna tillsammans, istället för att det kommer sån här hot eller andra som gör den där att reaktionen blir skrämd.
Får jag bara tillägga alldeles en mening? Mm. Men sen ändå, för de människor som det berör, när lönen sänks med 25-50%, så för de kan ju inte tänka nu på stora principer och intressanta diskussioner. De är i chock.
Så är det. Så är det.
Helt enkelt bara en mening. Det var Pekka här sa. Den diskussionen ska staten som ägare, och nu är det ju inte bara den här regeringen, staten är ju bredare. Det är oppositionspartier som någon dag sitter i regeringen. Jag tycker att man borde parlamentariskt föra en diskussion och ha en samsyn om vad ska posten vara, det som Pekka sa. Och nu är den diskussionen borta, och när världen förändras så leder det till bara konflikter inom posten.
Mm, och så leder det till strejker som där folk då faktiskt kämpar för sitt dagliga, sina inkomster. Och det har folk som sagt stor förståelse för, och det leder då till stödstrejker också. Vi får se hur stor den här konflikten blir. Nu ska de träffas idag, parterna, med medlare idag 13:00. Får vi se vad som händer. Stämningen är inte särskilt god så här på förhand, eftersom det har förekommit allt möjligt. Det här ökända sönderklippandet eller öppnande av ett stängsel för att göra det lättare, så kallade strejkbrytare, att gå på jobb, eller köpt arbetskraft och sånt här som nu inte på något sätt lättar upp stämningen precis. Och sen berättas det också att dagen efter att posten inleder sin strejk på måndag, så har man satt upp tidtabell för en massa snabbintervjuer för att anställa nytt folk. Så det där är ju inte så där bäddat för någon god stämning.
Nej, det känns ju inte riktigt rätt eller moraliskt ansvarsfullt heller.
Tiden tar tyvärr slut här. Jag tackar er. Får se vad som händer hos medlaren idag. Och det där, vi kommer säkert att höra mera i nyhetssändningar under dagen. Imorgon ny debatt, samma tid, samma kanal. Jag tackar Sture Fjeder, Pekka Palmgren och Anette Karlsson.